Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Mitt namn är Anneli. Välkommen till dig som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till alla er andra. Vill ni veta mer om podden och höra tidigare avsnitt så kika in på hemsidan beroendepodden.com och där finns även mailadress. Jag vill börja med att tacka för den jättefina responsen jag har fått på de tidigare avsnitten, men väldigt många hörde av sig efter förra veckans avsnitt när Louise var med och delade med sig av sin historia. Och det känns superkul att ni delar era tankar och känslor kring avsnitten och att ni hör av er och ja, fortsätt med det och fortsätt dela och sprid podden på sociala medier. Och vill ni stötta podden så blir ni även en Patreon-medlem som man kan bli på hemsidan. Men idag så har jag med mig en vän, skulle jag väl vilja kalla dig, Joakim. Jag har med mig Joakim i podden.
Hej.
Hej. Joakim, du lever ju nykter sedan sommaren 2011. Entreprenör, företagare, familjefar, coach och mycket mer. Och du har en väldigt intressant historia, just det här med, jag vill ju bryta den här stigman kring beroende, hur en människa i ett beroende ser ut liksom. Och det här som många tänker, det är ju de man ser på parkbänken, som är hemlösa, som har förlorat familjen och hela den biten som många tänker. Och så ser det ju inte, alltså majoriteten ser ju inte ut så.
Nej, verkligen inte.
Så jag tänker att du ska få dela med dig av din historia och du får jättegärna börja berätta där det känns bra för dig.
Ja, men vad kul. Stort tack, Anneli, att jag får komma hit och dela med mig lite av historien. Ja, jag vet inte riktigt vart man ska liksom hoppa in någonstans, men uppvuxen i en hyfsat liksom ordinär familj. Äldsta av tre syskon, mamma och pappa, uppvuxen i vanligt villaområde i en småstad. Inget missbruk i min ursprungsfamilj alls, ingenting. Ingen alkohol, inga droger. Provade väl första gången att dricka alkohol i sena tonåren där. Tyckte väldigt, väldigt mycket om det från första början. Fick snabbt en stark liksom relation till alkohol. Jag tyckte väldigt mycket om effekten av alkohol. Så att från 15-16 års åldern så drack jag alkohol regelbundet på helger och så. Det var liksom, det var det där det gick ut på. Att festa då, som man kallar det. Man skulle göra så. 20-årsåldern där började liksom det blir väl lite konsekvenser av mitt drickande. Liksom svårt att hålla ihop relationer eller svårt att liksom klara jobbet alla dagar. Alltså det började bli lite så här smolk i bägaren. Jag hamnade i slagsmål. Men då såg inte jag att det var en konsekvens av mitt drickande. Utan det var jag förstått idag. Va? Då tänkte jag att liksom det är, alltså livets jävlighet man får hantera, och det var otur och det var sådär. Men med facit i hand kan jag säga att det var alkoholrelaterat. Och där fick jag också en väldigt kännbar liksom känsla i kroppen när jag inte hade alkohol i kroppen. Då var jag nedstämd och liksom kände ångest, oroskänslor. Depression då kallade man ju det, och också då kan jag väl säga med facit i hand att det var ju till 95% alkoholrelaterat också, att liksom, det är inte så konstigt man superskallen av sig i två dygn att man känner ångest måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Alltså det är väl rätt så uppenbart att det finns en liksom koppling mellan de två. Under 20 år nästan drack jag ju för att bota den här, vad jag trodde. Eller jag vill klargöra en sak när jag ändå får tillfälle när jag pratar i en podd, att jag drack alkohol för att jag led av alkoholism. Punkt slut. Och jag sitter här nykter, snart 13 år nykter, för att jag har fått möjlighet att tillfriskna från min sjukdom som heter alkoholism. Så att det ska inte råda några tveksamheter där. Men under alla de här åren så botade jag då min depression, ångest och sömnproblem med alkohol då. Och idag kan jag ju se att det var ju bara liksom symptom på min sjukdom, alkoholismen. Mm. Man blir deprimerad, man får ångest, man känner oro, man får panikångest. Aldrig kunna sova i vuxen ålder. Haft en normal sömn.
Mm.
Och jag fick hjälp 2011 där så på det här behandlingshemmet jag kom till hade jag ju med mig mina askar med sömntabletter, starka sömntabletter med benzodiazepan och då sa ju de direkt att det där kommer du inte få käka här inne. Och jag vart ju helt liksom chockad.
Mm.
Det är medicin. Jag kommer inte kunna leva. Jag kan inte sova med att få äta det här. Jag var verkligen ihärdig. Men de stod på sig att det finns inte på kartan. Då får du åka härifrån. Vi ska hjälpa dig liksom att trappa ut den här tabletten. Och sen kommer liksom, jag var helt förtvivlad. Jag kommer inte kunna sova på en hel månad.
Mm.
Ja, men de var väldigt kloka där. De sa att nej, men det kanske är så. Men du är inne på ett behandlingshem. Vi kommer ta hand om dig. Vi hjälper dig.
Mm.
Wow. Ja. Så att de trappade ur mig på en vecka. Benzo. Som att käka i sömntabletter. Och det skakade till några dagar. Och sen sov jag som ett litet barn där. Liksom, resten av tiden. Så att, och idag också. För det mesta.
Mm. Men för att backa bandet till 20-årsåldern där då?
Mm.
Då du började få konsekvenser.
Ja, jag har ju, jag vet inte, jag har väl alltid haft liksom så här en hyfsat låg självkänsla. Och vad riktigt, vad den kom ifrån och hur, vad den liksom, varför jag hade det har jag ingen aning om. Va? Det fanns psykisk ohälsa i min ursprungsfamilj under vissa perioder och sådär, men när jag tittar tillbaka så ser jag att det var de gjorde ett fantastiskt, fantastiskt jobb, mina föräldrar.
Mm.
De kämpade och, ja, för att vi skulle ha det så bra som möjligt. Så att, men oavsett så, det var ju också ett incitament för mig att dricka alkohol. Att, där blev jag ju väldigt självsäker och trygg i min roll, i min mans roll med tjejer och... Redan 20-årsåldern hade jag rätt så höga ambitioner. Jag ville liksom bli någonting. Jag ville visa folk. Jag ville liksom revanschera. Jag hade en rätt så medioker skolgång. Den var rätt så tragisk. Men jag jobbade på där inom byggbranschen och med lite andra jobb och sådär. Men runt 30-årsåldern så körde jag igång ett eget företag.
Mm.
Och det var också en... Jag gick runt med väldigt mycket rädslor inom mig. Va? Men jag vågade ändå gå emot de här rädslorna och starta det här bolaget. Så stor apparat för lilla mig. Men där började jag liksom springa något sprinterlopp framåt. Liksom. Full kareta framåt.
Mm.
Fullständigt gränslös i mitt sätt att ta mig an liksom, arbetet som låg framför mig. Och jag var ju... väldigt funktionell alkoholism. Jag drack alkohol första 10 åren kanske höll mig till helgen och någon onsdag kanske och sådär. Sista 10 åren så drack jag på daglig basis då. Och jag försökte kontrollera det här på olika sätt för jag märkte att det var framförallt väldigt tufft för min familj. Jag hade skaffat familj och barn och sådär.
Mm.
Det är ingen kul, var ingen kul för dem att leva med mig. Att jag var antingen på jobbet eller så var jag hemma. Och var jag hemma så var jag antingen full eller bakfull. Det var liksom...
Mm.
Så jag försökte med olika sätt att kontrollera mitt drickande. Och det enda som liksom riktigt fungerade för mig. Och som jag ibland trodde var lösningen på mig. Det var att jag köpte bara så mycket jag kunde, som jag vågade dricka på kvällen. Mm. Alltså jag köpte bara 6 starköl. För det vet jag, dricker jag 6 starköl och tar en sömntablett så då är jag passed out. Va?
Mm.
Köpte jag ibland av en händelse kanske 6 starköl och en lådvinare. Så drack jag 6 starköl och en lådvinare den dagen. Och då kom jag inte till jobbet som jag skulle. Så.
Nej.
Företaget gick väldigt bra, vi tjänade bra med pengar, vi växte, vi blev snabbt rätt många anställda och rätt som det var så befann jag mig som någon jävla företagsledare där med personalansvar och Jag var som sjukast i min alkoholism där 2010-2011. Då hade jag 20 anställda under mig.
Mm.
Vi hade lyckats vinna Dagens Industris gazellpris och vi fick massa priser. Så att utåt sett så såg allting väldigt bra ut. Jag tror inte kanske min personal höll med om det, men på ytan såg allting bra ut. Det var bra. Jag skötte liksom, precis som en alkoholist kanske städa sitt hem extremt mycket liksom för att det inte ska liksom märkas. Så var jag likadant i mitt företagande. Det skulle vara så otroligt bra, vi skulle vara så duktiga och allting skulle vara perfekt. Och jag märkte där också att förutom min alkoholism så hade jag en väldigt liksom prestationsbaserad självkänsla. Alltså när jag var duktig i bolaget så fick jag må bra en stund.
Mm.
Kritiserade någon mitt företag så var det liksom, hade jag jättesvårt att hantera det känslomässigt och så. Och just det här med vem blir alkoholist? Det var en fråga som jag tror jag brottades med den och många andra också som jag träffar nu idag. Då, som står liksom på den här, vid det här vägskälet. Liksom, ska jag söka hjälp eller kommer jag reda ut det här själv? Och ordet alkoholism har ju fått ett extremt stigma liksom i samhället. Va? Och jag, precis som många andra, tänkte att alkoholismen det är ju en kille eller tjej som sitter utanför Konsum och försöker tigga ihop till en bärs då. Mm. Eller på en parkbänk. Och, så. Och när jag för första gången fick kliva in i en sån här 12-stegsgemenskap, självhjälpsgrupp, då blev jag både chockad och lättad av vilka var det, jag gick och tänkte var på vägen, vem kommer jag möta för folk där?
Mm.
Jag kommer ju sticka ut, jag menar jag har ju företag, jag har ju bil och jag har ju hemmet kvar. Jag leder ju fortfarande av det här högmodet som man hamnar i. Och när jag kliver in på den här självhjälpsgruppen, där satt ju vanliga människor som du och jag.
Mm.
Där var sjuksköterskor och där var rörmokare och där var advokater och där var någon brandman. Och pratade om samma galna grejer som jag själv hade liksom levt i. Och de verkade liksom ha ett väldigt bra liv. De verkade ha fungerande relationer. De verkade ha liksom, ja, fungerar i relation med sina partner, med sina barn, med sina föräldrar, vilka jobb, liksom allt. Liksom, det var direkt en stark attraktionskraft. Liksom. De har varit som jag. De har gjort alla de här sakerna. De har svikit människor som jag har svikit människor. Och nu sitter de här och berättar sin historia. Skrattar emellanåt åt hur det har varit och verkar ha må jäkligt bra. Det har varit en jättestark attraktion hos mig. Jag kände direkt, jag vill ha det där. Jag vill ha det de har. Hur får jag det? Och några månader senare så var jag liksom fylld med hopp också. För då hade jag gått på massor med 12-stegsmöten.
Mm.
Självhjälpsgrupper. Och jag fylldes med en hopp liksom att jag har möjlighet att vända mitt liv. Jag kan också få det de har. Och det är liksom euforisk känsla i kroppen av att jag kommer greja det här. Med deras hjälp så kan jag också liksom få ett bra liv. Men det ska man ju också säga att, och det här är så svårt för anhöriga att förstå. Du använder alkohol, ditt liv håller på att gå åt helvete. Det blir konsekvens efter konsekvens. Varför slutar du inte att dricka alkohol?
Mm.
Du ser ju att det är det som är problemet. Och min exfru sa det till mig ofta. Liksom. Fast inte lika, på ett lika fint sätt. Hon sa ju, du är den envisaste jäveln jag känner. Varför i hela helvete kan du inte sluta dricka alkohol?
Mm.
Och när hon sa så till mig, jag hade inget svar till henne. Jag vet inte varför jag inte kan. Men idag kan jag säga, jag drack alkohol för att jag var alkoholist och det hade ju varit också under många, många år. Från sena tonår liksom fram till 40, efter 40 så har ju liksom alkoholen varit min lösning, min hjälp, min trygghet. Jag hade haft ett helskotta på jobbet. Jag visste att det låg 6 starköl i bakluckan. Jag kunde bara dra en lång utandning när jag kom hem och öppnade en burk. Alltså det har ju varit min lösning, en jättedålig lösning. Men det var ändå den jag hade. Jag hade ingen annan lösning på mina problem. På mina problem på insidan. Och
tror du att du hade beroendesjukdomen från början?
Ja, det tror jag att jag hade. För att jag från dag ett så drack jag på ett alkoholistiskt sätt. Mm. Det var väldigt, väldigt få tillfällen jag kunde sluta dricka alkohol. Även när jag var liksom 16, 17, 18, 19, 20. Om det fanns mer alkohol. Yeah. Liksom så. Sen drack ju inte jag, tog inte jag återställare och sånt där när jag var liksom 16, 17, 18 år. Va? Om det inte var en sommar och man var ute och kampa, då kunde man ju börja dricka lite tidigare, kanske vid 12, 1 tiden och så.
Ja.
Men jag kan se att det var en alla de här kriterierna kickar in så som beroendesjukdomen som jag har blivit lärd att den fungerar. En fysisk allergi, när jag väl får i mig det i kroppen har jag jättelite kontroll på hur mängden jag kommer dricka. En mental besatthet, jag går och tänker på det under veckan när jag vill dricka alkohol och här ska vi dricka alkohol. Det kommer bli så himla gott och bra och fantastiskt.
Mm.
Och när jag är nykter så känner jag en oroskänsla och lätt ångest. Så att de här tre kriterierna, så som sjukdomen alkoholism beskrivs i 12-stegsprogrammet, så kan jag säga att jag checkar in väldigt tidigt på alla de tre boxarna.
Liksom. Mm.
Så. Och sen är det ju så här att, och det vet ju du med, men tänk om det sitter folk och lyssnar som sitter och grubblar på när går man över från normaldrickare eller högkonsument till alkoholism. Och jag hade ju många sådana bryderier i alla fall. Liksom hur, det här är en progressiv resa.
Mm.
Man börjar, alltså sista veckorna i mitt missbruk 2011, det var så jävla nattsvart. Det var ett helvete så avgrund hade öppnat sig. Jag gick upp på morgonen, öppnade en stark öl och bara hällde i mig. Och naturligtvis, hade vi bara spolat tillbaka bandet 5-6 år så skulle det vara fullständigt otänkbart.
Ja.
Det var en progressiv resa, men till slut stod jag där vid avgrunden. Och jag brukar, när jag får tillfälle, jag brukar verka som mentor också i den här självhjälpsgrupperna som jag besöker. Och då brukar jag alltid säga det att du behöver inte jämföra dig med folk. Liksom, när har jag nått min botten?
Mm.
Ja, när du tittar dig själv i spegeln och tänker jag orkar inte med en jävla dag till att må så här. Jag orkar inte mer. Då har du nått din botten. Du behöver inte vara lika dum i huvudet som jag var.
Ja, men just det här att inte jämföra konsekvenser med varandra. För att skulle jag ha jämfört mina konsekvenser med folk jag träffar idag som lever nyktra, då skulle jag aldrig ha nått min botten när jag var 29. Liksom. Men just det här, alltså vi har ju alla våran resa, men den är progressiv. Och för mig var det liksom det här att jag hade inte börjat dricka på morgonen. Men det var bara en tidsfråga. Så jag kommer också hamna där. Och jag kunde förstå det liksom, att så här, okej, det här hände, jag hade börjat skjuta på så mycket gränser redan. Typ, jag hade en sån, att jag inte skulle dricka när jag hade min son, och i slutet så drack jag när jag hade min son. Och liksom kunde vakna upp på morgonen och typ ha minnesluckor, och det jag kommer ihåg det var att jag och en tjejkompis skulle ta ett glas vin på kvällen till en middag. Och sen dagen efter så vaknade jag upp. Och bara, varför står det 2 dunkar vin? Då har jag ringt någon polare som har kommit över med en till. Ja, men så. Och det var ju som du säger, några år tidigare så hade det aldrig varit tänkbart att det skulle liksom. Men man har inte någon kontroll längre. Och det blir bara värre. Och det är så viktigt att man liksom nämner det, att det är en sjukdom och att vi har den här fysiska allergin som inte vanliga människor har, alltså vanliga måttlighetsdrickare. Utan när vi tar första glaset eller första drogen så händer det alltså kroppsligt. Vi får en reaktion, vi vill ha mer, vi vill dricka mer, vi blir mer törstiga.
Mm.
Och att den är progressiv, den är kronisk, så den kommer aldrig försvinna. Man kan leva ett tillfrisknande som både du och jag gör. Men vi har ju inte blivit av med sjukdomen.
Nej.
Tar du en öl idag eller jag en öl, då, jag vill inte ens veta vart jag hamnar då.
Nej, men det stämmer precis det du säger, att det är en resa och sjukdomen liksom jobbar igen. Men en regel man kan liksom tänka, alltså så fort jag börjar försöka kontrollera, sätta upp regler kring mitt drickande, då har jag liksom alkoholproblem och då har jag liksom det här. För att en normaldrinkare behöver liksom inte sätta upp en regel att nu ska jag ha en vit vecka eller nu ska jag bara dricka vitt vin med lite Sprite i. Nu ska jag bara dricka, som jag gjorde, jag ska bara dricka 6 öl.
Mm.
För att jag hade bara 6 öl. Hade jag haft 8 hade jag druckit 8. 15 hade jag druckit 15.
Ja.
Och det om någonting är ju tecken. Börjar man kontrollera sitt drickande och intag och sätta upp regler och liksom massa grejer. Då är man liksom i ett alkoholberoende på ett eller annat sätt. Och då bör man söka hjälp.
Och också den här besattheten kring alkoholen. Mm. Att när man inte dricker så tänker man på nästa gång man ska dricka. När ska man handla det och alla liksom, allt kretsar kring det. Liksom.
Ja, och där kan jag väl också väldigt tydligt se att jag hade en onormal reaktion på alkohol mot vad många av mina vänner hade.
Mm.
Jag hade en stark liksom, euforisk känsla och det var viktigt för mig att dricka alkohol. Skulle vi liksom, mellan 15 och 20 där man träffades och skulle grilla till exempel hos någon.
Mm.
Någon som var ensam hemma eller föräldrarna inte var hemma. Då var det liksom så här, hur ska vi få tag i något att dricka? Och så här, men det kanske vi inte fick tag i någonting. Det här är ju helt meningslöst. Jag höll på att leta efter, efter alkohol då tills jag hittade det. Va?
Ja.
Liksom, eller gå ut på krogen nykter till exempel. Helt otänkbart för mig att göra. Jag skulle aldrig liksom sådär. Va? Så att jag kan se liksom mycket, allt liksom det jag försökte göra, det var kopplat mot alkoholen på ett eller annat sätt. Vi åkte på konserter, om det var, man skulle åka på semester eller man skulle göra resa. Liksom det var alkohol var med någonstans. Va? Och det var liksom inte snack om att det inte skulle liksom drickas alkohol. För mig alltså.
Mm.
Medan för mina vänner kunde det liksom både vara, kunde dricka alkohol eller kunde inte dricka alkohol. Det var liksom inte det viktiga.
Mm.
Vi ska åka på en konsert eller någonting. Mm. Ja. Det är det som är viktigt. Och för mig var det, vad ska vi dricka? Hur mycket ska vi dricka? När ska vi börja dricka? Vilken tid? Och sådär.
Mm.
Så att jag hade en onormal reaktion mot alkohol. Och idag kan jag få liksom, jag bor ju i Spanien idag. Men jag är gift om mig och har 2 barn. Om man är ute och träffar speciellt barnens föräldrar, vi träffas i en lekpark. Här finns det ju liksom ett café vid varje lekpark och i kaféet finns det ju stark öl och vin och vad man nu vill ha. Och det händer ju att de vi är där med tar en öl eller dricker ett glas vin. Och ibland får man ju, jag dricker inte alkohol. Så jag, ibland frågar de mig varför och då säger jag som det är. Det är inte det första jag trycker. Säger idag när jag träffar en annan människa, men om de frågar så säger jag, jag dricker inte alkohol, jag är nykter alkoholist.
Mm.
Då kan man ju få de här som jag tycker är nästan liksom, lite naiva, så här, men saknar du inte det verkligen? Om ser jag mig sitta här med en kall inmjöl och sådär. Ja. Jag vet ju att jag har ju inte samma relation till alkohol som du har, som den personen som säger. Och jag Och jag saknar inte att dricka en kall IMEAL, för jag har inte den erfarenheten. Jag vet inte ens hur det skulle kännas. Alltså jag har inte den relationen till alkohol och har aldrig velat haft det heller, ska jag väl ärligt talat säga. Varför skulle jag vilja ha det idag? Så, och det kan vara lite också ibland man blir bemött på lite olika sätt. Och jag har respekt idag för att man får vara försiktig med människor. Blev bjuden på middag så här med folk jag inte känner, då behöver jag inte veckla ut hela min jävla life story när de sitter där och ska skåla i vin, va? Jag behöver inte göra
folk
det.
Folk kan bli väldigt obekväma.
Ja, de blir obekväma och jag förstår det. Man får vara försiktig, man får ha liksom lite så.
Men i slutet, precis innan du nådde din botten, då drev ju du det här företaget och hade dina barn och frugan där och så, men vad var liksom botten där? Hur såg det ut och vad var botten för dig liksom som kände att det här är uppgående? Mm.
Ja, i slutet, min fru och mina barn lämnade hemmet. De lämnade mig. Min fru lämnade mig. Och jag blev väldigt besviken och ledsen på henne. Jag tyckte att hon svek mig. Jag hade det så svårt och jobbigt och sådär. Men när hon tog barnen, packade sina grejer, klev ut, då fanns det inga hinder för mig. Då kunde jag inte hålla emot, liksom. Då drack jag konstant dygnet runt. Det fanns liksom inget stopp. För hon hade varit någon typ av bromskloss liksom, i mitt drickande i alla år.
Men kom du inte till jobbet?
Nej, de sista veckorna, sista 3-4 veckorna hade jag svårt. Jag kunde kanske checka in på jobbet lite snabbt någon gång då och då. Jag försökte liksom rodda det med telefon, men det var... Och där hade ju... Jag försökte hålla någon slags fasad uppe för dem med. Och trodde ibland liksom att de går på det, att allting är okej, jag är sjuk och jag är så. Eller det är synd om mig, separerad. Men det var ju ingen som helst tveksamhet för någon sista året. Liksom, att det här, yogan har jättestora problem.
Mm.
Och en av nackdelarna med att gå runt som chef också på ett jobb. Där att man har en auktoritär position eller att man liksom är i en liten... Det är ju att det är väldigt få människor som har modet och vågar gå fram och säga sanningen till dig om du är chef. Va? Mm. Eller ägare eller ledare överhuvudtaget. De mår ju naturligtvis jättedåligt. För alla vill ha en nykter chef som tar rationella beslut. Jag upplevde det som i alla fall att min personal sa ingenting till mig. Att jag var. Men sen var det ändå en av mina anställda som med min exfrus hjälp då liksom tog tag i mig i sista. Jag kände liksom det var 5 i 12. Det var 5 i 12 när hon liksom drog tag i mig. Va? För att det var ju också livshotande situation jag satt i med dels all min alkohol jag drack och sen alla tabletter också stoppade i mig. Så att jag hade liksom tappade kontroll på tid och rum och mängd och ja, det var 5 i 12 jag fick. Det var en av mina anställda som kom hem till mig och stuvade in mig i bilen och så där. Och det var min exfru som hade roddat ihop den logistiken. Och idag kan jag ju bara se med kärlek på hennes handling. Att hon lämnade mig så fantastiskt starkt och modigt. Att hon gjorde det.
Det är ju många anhöriga som hör av sig till mig. Just som sitter där och frågar vad man ska göra som anhörig. Mitt tips är då alltid att ta hand om sig själv. Och söka hjälp i 12-stegsgemenskaper. Men för anhöriga och börja där. Många anhöriga alltså, är ju medberoende. Och se till så att den som är beroende kan fortsätta sitt beroende väldigt länge. För att de styr upp saker och ting. Men den här konsekvensen som du fick, att din fru lämnade dig med barnen, det var ju kanske det som du behövde för att verkligen så här, det funkar inte längre.
Ja, nej, men det var det till 100%. Det var liksom där liksom träffade jag rock bottom och jag har ju jättefina vänner idag, jag och min exfru, och jag har tackat henne flera gånger liksom. för att hon orkade och tog ansvar. Och det är så himla tragiskt, för att jag har aldrig träffat någon alkoholist som är liksom genuint elak och vill plåga sin partner eller sina barn eller sin familj. Men det är där vi gör. Va? Det är där som alkoholismen, det är där som förenar oss, kan jag säga. Att vi sårar och sviker människor vi älskar. Vi sårar och sviker människor som älskar oss.
Mm.
Det är liksom vår gemensamma nämnare i den här sjukdomen. Och det som är viktigt för en anhörig att förstå, och för min fru, vilket det tog många år för min exfru att förstå. Hon kunde aldrig göra mig nykter. Hon var helt chanslös. Helt chanslös.
Mm.
Och hon kämpade och hon hotade och hon lovade och hon fixade. Och hon hade aldrig en chans mot den här sjukdomen. Mot mig och min alkoholism.
Mm.
Jag manipulerade, jag ljög, jag gömde, jag smög, jag fixade och trixade. Och jag blev en jävligt oskön människa till slut.
Mm.
Ja. Fast jag har de bästa ambitioner att vara en snäll människa, en liksom som älskar mina barn, mina nära och kära, så blev jag istället den här osköna, oärliga killen då, som gick runt och kände skam och skuld hela tiden. Jag kunde inte titta folk i ögonen. Jag tyckte genuint illa om den personen jag hade blivit. Liksom.
Men då hamnade du, eller du kom in på ett behandlingshem.
Mm.
Och hur var början på din nykterhet? Liksom, var det ett kämpande för dig, eller liksom nådde du en...
Nej. Som när jag nämnde det här, när jag kom in och fick det här hoppet i de här självhjälpsgrupperna jag gick, så liksom själva nykterheten kom snabbt, va?
Mm.
Den starka villigheten att bli nykter och vara nykter. Jag började snabbt anamma också 12-stegsprogrammet och jobbade igenom de här 12 stegen och sådär. Och jag tyckte väldigt mycket om den här livsstilen, den här recovery-livsstilen. Jag köpte den till hull och hår. Men sen hade jag ett städarbete utav Guds nåde, kan jag berätta. Jag har drivit bolag, jag hade väl som mest 4-5 business igång samtidigt, varav ett väldigt hyfsat stort bolag med många anställda. Alltså jag hade dragit till med människor som egentligen inte kanske skulle vara de bästa för varken mig eller företaget, och inte bäst för dem heller att vara hos mig. Jag hade inlett affärsrelationer som var svåra, och alltså jag hade tagit många knixiga beslut på vägen. Så det tog många, många år för mig. Att liksom, först fick jag göra mig själv nykter, och sen fick jag ju börja städa och sälja av och avsluta affärsrelationer och hitta nya. Och så där tog... Och det jobbar jag lite med idag faktiskt. Jag känner att jag har spetskompetens när det gäller entreprenörskap, och jag har spetskompetens när det gäller missbruk och recovery från missbruk, och man kan förena de där två. Så jag har ett koncept, ska jag inte liksom sitta och göra reklam för det, men det är faktiskt otroligt givande, som jag kallar för business in recovery. Det är just för entreprenörer som behöver coachning med entreprenörskap, när man liksom har recovery-biten med också.
Mm. Men det är väl jätteviktigt och bra. Och om man är nyfiken mer på att läsa mer om den biten hos dig, vart hittar man det då?
Jag har en hemsida som beskriver lite av den. Den heter Cobalt Coaching med C. Cobaltcoaching.se eller .online.
Mm. Men ja, men du har ju varit nykter länge nu liksom. Och jag känner ju dig lite grann och ser ju verkligen hur du brinner för det här och tillfrisknande och hjälpa andra. För det är också en sån sak som vi pratar om i 12-stegsprogrammet. Det är ju för att behålla det som vi själva har fått.
Mm.
Så hjälper vi andra.
Mm.
Och det är utan att ha förväntningar få någonting tillbaka.
Mm.
Och det är otroligt fint att få hjälpa en annan människa, se en annan människa liksom blomstra i nykterheten och vägarna ser olika ut för olika personer. En del gör väl också så att jag fattade liksom tycke direkt för programmet och kände shit vad skönt, jag slipper dricka. Alltså jag kände, många upplever ju en sorg och en kamp och sådär. Så var det inte, sorg kan ju finnas på sätt och vis, absolut. Men den här kampen, när jag väl hade kommit till 12-stegsprogram, så var det ingen kamp längre. Utan Nej. Då var det ju bara en jävla frihet. Och jag bara kände, gud vad skönt, jag slipper skiten.
Mm.
Och så har jag känt sedan dess. Och känner fortfarande att jag är otroligt tacksam och glad liksom att jag hittade dit. Och också fattade, det är därför jag liksom pratar mycket om det i varje avsnitt, det här att det är en sjukdom. Vi har inte kontrollen längre när vi väl har tagit första glaset. Det spelar ingen roll om du är vd på ett stort företag med hur många anställda som helst och gjort karriär och har allt, alltså har jättebra karaktär när det kommer till allt annat. För det här handlar inte om att ha karaktär när man har beroende sjukdomen.
Nej.
Du bestämmer inte själv. Och just det här att, alltså det är väl ingen som under uppväxten bara, yes, jag ska bli alkoholist och supa bort hela familjen. Det är liksom ingen dröm som någon har liksom. Men ändå är det så många som gör det för att den är progressiv.
Mm.
Men den går också att bryta och tillfriskna från.
Mm. Mm. För att tillfriskna måste jag vara tvungen att bli nykter.
Ja.
Mm. Men liksom, för mig, jag trodde ju liksom så här, det handlar om för mig att sluta dricka alkohol. Det är liksom, om jag bara på något magiskt sätt kunde liksom skruva åt den där korken så att den inte gick att skruva upp igen.
Mm.
Eller om jag kan liksom på något sätt leva ett liv som jag är helt avskärmad från alkohol och aldrig blir liksom konfronterad med alkohol, då skulle jag kanske kunna vara så. Och det är också dömt att misslyckas. Det handlar för mig att jag måste tillfriskna från en sjukdom. Och där fick jag ju ett sån fantastiskt bra hjälp liksom, av 12-stegsprogrammet. Där fanns allting jag behövde där liksom, för att jag brukar säga att 12-stegsprogrammet, om ska man göra de här 12 stegen, det är liksom en crash course i liksom KBT och allt, you name it, va? Man liksom vänder ut och in på saker och ting rätt så. Det är så genialt det här med acceptans, kapitulation. Man får hitta en kraft starkare än sig själv. Välj själv hur den kraften ska se ut.
Mm.
Titta på vad fan har jag blivit i det här. Liksom, hur ser mina rädslor ut? Hur har mina relationer sett ut? Liksom.
För det var ju en sak som du också attraherades väldigt mycket av när du hörde andra män prata om rädslor.
Ja, att det var ju helt galet.
Mm.
Jag var alltså 42 år gammal första gången i mitt liv jag hörde en annan vuxen man prata om rädslor.
Mm.
Och det, alltså jag bara satt helt förstummad och tänkte, fan, man brukar inte snacka om sånt där. Men så jag ville liksom knuffa till honom med armbågen. Du, man brukar inte säga de där grejerna. Men det fanns också en så jäkla attraktionskraft i det här liksom, att blotta sig så. Det var så enormt starkt hos mig.
Mm.
För jag kände, jag har ju gått med de här rädslorna hela livet som den här killen sitter och pratar om.
Mm.
Fan vad det måste vara befriande att få berätta om det här, va? Och jag hade en fantastiskt fin sponsor, min första sponsor. Och liksom, han tog mig igenom de här stegen och liksom bekräftade mig och liksom höll mig under armarna när jag inte själv vågade. Han kunde liksom öppna upp och dela med sig sina erfarenheter. Mm. Och det gjorde att de här rädslorna, jag fick andra förhållningssätt till alla de här rädslorna. Jag fick framförallt en mycket starkare självkänsla och jag har liksom en kärlek till mig själv idag som jag aldrig har haft innan. Och varför jag inte har haft det, jag har ingen aning. Jag har bara inte haft den. Va? Men idag har jag den.
Mm.
Och sen är det väl viktigt också att nämna att jag började rätt så snabbt hjälpa andra män i de här 12 stegen. Och många tillfällen har jag suttit med killar som har berättat att de mest fruktansvärda historier du kan tänka dig. Alltså grava trauman, våld och sexuellt våld. Och där är jag ju tydlig med att jag är inte den som kommer att hjälpa dig med det här traumat.
Nej.
Det här måste du hitta lösningar på. Vi ska få dig nykter och drogfri. med hjälp av de 12 stegen. Men just den där smärtan måste du ta till en, som är proffs på trauma. Va? På just det här traumat, om det är en våld eller sexuellt våld eller vad det nu kan vara. Mobbing eller whatever. Så att,
jo, men det är också viktigt. Det är därför jag utbildade mig inom sorgbearbetning. För att just det här att 12-stegsprogrammet är ett klockrent program att bli nykter och drogfri från det man har. Sen är det ett program som alla människor borde göra, för att det gör en till en bättre människa. Helt enkelt. Första steget är ju att bli nykter, att sluta dricka. Och för vissa räcker det med 12-stegsprogrammet för att de mår sen bra. Liksom. Det var det som de behövde.
Mm.
Men sen finns det ju människor med väldigt mycket sorg och trauman och andra saker man har varit med om, och då måste man ta annan, eller då måste man ju inte alls, men då kan man ju ta annan hjälp också. Mm. Eller bör liksom. Så att det, men 12-stegsprogrammet är ju verkligen ett fantastiskt program, och det är så många, dels att det är, ja, men det här att vi känner igen oss i varandras historier liksom. Det spelar ingen roll vad du har för bakgrund eller uppväxt eller så. Vi har de här rädslorna. Och de flesta jag har träffat har den här dåliga självkänslan med sig från grunden. Jag hade den. Alltså det här med att jag startade podden. Jag kan säga att jag var kallsvettig av ångest när jag skulle starta podden. För vad ska andra tycka och tänka om mig? Alltså så. Men hela tiden, varje gång jag går emot mina rädslor och sådär, så växer jag ju som människa. Mm. Och sen har jag jobbat med min självkänsla. Liksom, jag jobbar med den. Och idag så älskar jag mig själv. Och det är inte speciellt ofta jag blir rädd för saker. Och det här med vad andra ska tycka och tänka om mig. Det är väldigt sällan jag tänker på det.
Mm.
Alltså, nu är det så här. Ja, ja, jag kör min grej. Jag gör min grej. Jag vågar stå och föreläsa. Jag vågar göra det här. Och utan att liksom känna att jag håller på att få panikångest över situationen. Liksom. Mm. Och det är också det att när vi jobba med oss själva, så öppnas ju det upp en helt ny värld. Och att man vågar göra saker som man kanske tidigare knappt har vågat drömma om. För att det känns så, det där är inget, det där kommer jag aldrig kunna göra. Eller det där vågar jag aldrig göra. Men när man börjar jobba med sig själv och liksom läker, men också får bättre självkänsla och får mindre rädslor, så inser man ju att man kan göra jävligt mycket med livet.
Mm.
Och framförallt följa sina drömmar, tänker jag.
Ja, men verkligen. Det är ju otroligt begränsande att liksom gå runt och känna sig rädd och känna sig väldigt brydd om vad andra ska tycka och tänka.
Ja.
men så var det ju. Ja, så.
Men det är det som är så fint när man sitter och lyssnar på andra på möten. För då inser man ju att fan, vi är likadana allihopa. Vi har princip likadana rädslor och känslor och tankar. Och
ja, men jag tror, för mig var det nog så att jag gick runt med så mycket skam och skuldkänslor för att jag var liksom bara den här osköna killen som inte ställde upp för min familj så som jag borde och var inte ärlig och sådär. Och då kunde jag liksom, för att kompensera det här på jobbet och så, då var jag väldigt mån om att de skulle tycka om mig på jobbet. Va? Och det är svårt att vara, det är helt omöjligt uppgift att vara chef.
Mm.
Och sen var den mest omtyckna personen på arbetsplatsen. Alltså det är en väldigt svår kombo i alla fall, kan jag säga. Och idag har jag inte alls de problemen att, alltså, jag har inga problem med att vara ärlig och rätt fram och berätta min åsikt om saker och ting. Och det blir ytterst väldigt, väldigt, väldigt sällan en konfliktsituation. Jag kan kanske inte ens minnas att det har blivit det. Men det var min största rädsla, liksom att jag skulle bli, inte vara omtyckt. Vill vara gillad. Så det är en typisk sån alkis diagnos att man vill vara omtyckt. Va?
Ja,
ja. Och grejen är den också, Anneli, att det här är ju allt som sker i mig när jag får tillfristna i 12-stegsprogrammet, det får jag liksom just den dagen jag får det. Va? Och jag behöver liksom hålla på med det här hela tiden. Jag behöver befinna mig på 12-6 möten. Jag behöver verka som mentor åt andra som vill göra det här.
Mm.
Jag behöver sköta om den andliga delen i mitt liv, en viktig del. Problemet kan också uppstå ibland när killar och tjejer hamnar i behandling. De kommer in i 12-6-grupper. De får det här hoppet om att de, alltså det händer extremt mycket med alkoholisten som är tillfrisknande. De går tillbaka hem till sin familj. Där har egentligen inte hänt någonting.
Mm.
Det kanske finns ett kraftigt medberoende från partnern. Det finns barn som är arga, besvikna, rädda. De kan ju tycka att det inte, alltså, de anhöriga kan ju tycka att det är inte jag som har haft problem. Varför ska jag gå och prata med någon om det här? Mm. Eller varför ska jag ändra på mig? Det är inget fel på mig. Det är du som är sjuk i den här beroendesjukdomen, det är inte jag. Men min erfarenhet är att efter ett par tre år så håller liksom inte familjen ihop längre. Om man inte tar det här allihopa, va?
Mm.
I alla fall partnern. Att partnern börjar titta, kanske gå på en medberoende, till en medberoende grupp eller mm. ja, lite grann. Så man får lite grann förståelse för vad den andra håller på med och titta på sina egna beteenden. För att man lägger ju sig till med massa beteenden båda två. Även om det är en som står för alkohol- och drogintaget och den andra som försöker stå för stabilitet och ordning och reda och barnen ska klä på och åka till skolan. Så.
Mm.
Så blir det svårt. Och precis samma här på en arbetsplats som du ledare i missbruk under många år, så skapar du liksom en sjuk organisation. Hela företaget måste också tillfriskna. För mig var det så att hela företaget behövde tillfriskna.
Ja, men det är intressant. När du blev nykter, hur blev det på jobbet? Berättade du för dem eller visste de om?
Ja, de visste ju om hur det var ställt med mig, så att många drog nog en lättnads suck när de förstod att jag var under någon slags vård. Så, de var duktiga killar och tjejer som jobbade åt mig, så det var inte att jag var en bärle där. Så att, min exfru jobbade där också, så att... Jag brukar säga det att sista året så liksom drev hon bolaget, tog hand om barnen och sen fick dra runt på mig då, som inte kunde liksom hålla ordning på livet.
Mm.
Så att hon drog ju ett jäkla lass. Alltså, så. Men jag kom tillbaka i alla fall. Det var ju liksom lite smekmånad när jag klev in. Jag började jobba. Sen var jag tvungen att börja liksom, ja, ta i tur med en organisation som har mått väldigt dåligt i många år.
Mm.
Kompetensväxla på vissa områden där det funkade inte med mig nykter helt enkelt. Och ja, det var bara att börja jobba där också. Och försöka liksom, nu finns det inget 12-stegsprogram för företag, men det är lite där också. Man får liksom göra en inventering av hela affärsmodellen och har vi dragit iväg åt något håll där vi inte ska vara? Ska vi liksom hitta tillbaka? Så att, intressant jobb. Speciellt när jag får hjälpa andra med det. Men det var väldigt, väldigt tufft när jag gjorde det själv.
Mm.
Jag tog hjälp av lite olika företagscoacher. Och jag hade mycket hjälp av min sponsor. Jag kunde ringa min sponsor ibland från jobbet. Jag var helt förtvivlad.
Mm.
Och han liksom, ja, allt sker av en mening. Liksom, ta det lugnt. Du är duktig. Allt kommer gå bra. Ta en dag i taget. Det här kommer lösa sig.
Jag tänkte precis säga det. En dag i taget. Och det är verkligen något som jag tänker ofta på. En dag i taget. När det kommer till allt verkligen. Direkt tankarna börjar spåra sig. Katastroftankar. Så bara, nej, en dag i taget. Gör det du kan göra idag. Mm. För ditt företag. Eller för ditt mående. Eller liksom. Det är... Så enkelt egentligen.
Mm.
Att bara fokusera på idag. Vad kan jag göra idag? Och inte liksom leva för mycket i katastrofen där framme. Som vi annars är experter på.
Mm. Ja, men det är lite av grundbulten i det vi håller på med.
Ja.
Och ja. Inte gå runt och älta det som har varit. Och inte gå och vara orolig och rädd för det som eventuellt ska komma.
Nej.
Det är liksom, det är tricket.
Men det finns mycket tips och verktyg man kan ta till liksom. Och som sagt, vill man veta mer om det kan man kika in på min hemsida där det finns en flik som heter länk att få. Så kan man komma till olika 12-stegsprogram.
Mm.
En lista på olika så. Men är det någonting som du känner att vi inte har fått med?
Ja, livet är helt underbart och fantastiskt och ljuvligt. Och så många år som jag gick runt och var rädd, arg.
Mm.
Och kidnappad av alkoholen. Och så var liksom lösningen för ett helt fantastiskt liv. Bara liksom en armslängd bort.
Ja.
Jag liksom behövde kapitulera. Sträcka ut handen. Jag behöver hjälp. Mm. Och någon pekar i den riktningen. Där borta finns det hjälp. Och jag går dit. Och där finns det hjälp. Och här sitter jag liksom. Jag har ett helt fantastiskt liv idag.
Men jag tänker också det här innan vi avslutar. Just det här att man kan göra karriär och ha allt det materiella och ha familj och barn och ändå vara alkoholist. Det är viktigt att så här, för många kan jag tänka mig, men jag kan inte vara alkoholist.
Mm.
Mitt liv funkar ju, liksom, jag har ju det här.
Jag hade väldigt mycket, trodde jag, att skydda. Alltså jag hade väldigt mycket att förlora på att erkänna att jag var alkoholist.
Ja.
Och istället för att liksom erkänna att det här är ett jätteproblem för mig, jag tror inte jag reder ut det själv.
Mm.
Så byggde jag upp en fasad med ett fint hus, fina bilar, alldeles för stor klocka. Jag var en parodi liksom på en människa som ville försöka se framgångsrik och lycklig ut. Va?
Mm.
Och så var jag så extremt olycklig. Va? Och för att jag trodde felaktigt att fallet kommer bli så högt för mig. Va? För att jag har ju kommit hit. Va? Jag har jobbat ihop det här. Jag är slitigt. Ska allting nu? Vad ska folk tycka om mig? Och jag har bara fått liksom lovord från människor omkring mig. Liksom, fan, bra jobbat att du vände på detta. Fantastiskt. Liksom, så. Kapitulera för att vinna. Tror jag har hört någon säga. Och det är liksom vad man måste göra. Och jag har aldrig någonsin fått hört eller berätta för mig att någon liksom har sett något negativt liksom i att jag liksom kom ut ur garderoben. Nej, det gjorde jag inte.
Att bara,
men att jag säger att jag är alkoholist. Idag lever jag som nykter alkoholist. Ingen som har liksom på något sätt, utan tvärtom liksom. Jag har fått folks gillande och uppmuntran och
mm.
Alltså det är inget.
Det finns en grej som jag kan säga blir lite irriterad på. Det är när folk säger så här: åh, vad bra, fortsätt kämpa. Jag bara, men jag kämpar inte. Det är just det jag säger. Jag kämpar inte, jag kämpade när jag var aktiv.
Ja.
Och få livet att fungera. Ja. Men jag kämpar inte längre.
Ja. Nej, jag vet, jag känner också. Och idag säger jag bara, ja, tack.
Så. Jo, det säger jag. Och jag förstår att de menar väl så liksom, men för en annan som lever till frisknande så bara, men jag har slutat kämpa, det är ju det som är bra. Liksom.
Ja. Men när en människa som är viktig så brukar jag säga att om jag hade behövt kämpa varje dag mot alkoholen så hade jag förlorat. Om jag behövde vakna varenda morgon, knyta händerna och tänka att det här måste bli en dag utan alkohol och jag måste kämpa mot det här. Då hade jag förlorat, då hade jag börjat dricka.
Mm.
Så det här är skillnaden mellan att vara nykter och att tillfriskna. Jag är befriad från den här extrema cravingen.
Mm.
Att alkohol måste in i min mun och ut i kroppen snabbt. Jag är befriad från det.
Ja.
Och det.
Och med det så avslutar vi det här avsnittet. Tack så jättemycket att du kom och delade med dig av din historia. Och vill man komma i kontakt med dig så heter din hemsida
koboltcoaching.online.
Toppen. Ja. Tack.
Ja, men stort tack.
Mörk himmel, ett regn faller sakta ner. Det får mig att minnas en stad, en stad jag lekte i som barn. Grågrå människor svarta, så svarta kläder. Men jag min sorglösa dag, ett vackert minne